Yes, nu rullar vi.
We are rolling, rolling, rolling,
Rolling,
rolling
rolling on the river.
Ja. Ja. Tar ett sånt här litet chips nu när det är sista
Är det
avsnittet.
liksom, det här är liksom, ja, vi har sådana
När
bra
man
crunch ibland i den här podden.
liksom, det är sista avsnittet, då vill man inte riktigt börja för att man vet att det kommer ta slut.
Nej men nu, Frida!
Ja, det var faktiskt jobbigt
Men
sagt.
vi kan trösta oss med att det bara är början på riktiga Eurovision. När inför podden är slut,
Just det.
då börjar ju festen på riktigt.
Ja, och det kommer väl bli någon liten podd ifrån Malmö och sådär kan man väl tänka sig.
Ja! Välkomna till Fidos slager. Det är jag som är Fido.
Det är jag som är Jakob.
Och det är jag som är Johannes.
Och ni lyssnar på våra inför Eurovision-poddar. Det här är sjätte avsnittet. Och sista för i år.
Mm.
Så vi kommer här nu gå igenom de sex sista bidragen i årets startfält.
De sista sju kan man nästan säga.
Okej, då. Ni kommer fatta snart. Mm. Och sen så drar vi igång. Då får man kolla liksom på livesändningarna på SVT. Vi överlämnar med varm hand till Edvard af Sillén och kompani, höll på att säga. Petra Mede och Malin Åkerman. Mm.
Vem är det som ska kommentera? Det vet inte vi när vi spelar in, va?
Nej, det tror jag inte jag vet.
Nej, det vet man. Förhoppningsvis så vet man ju det när man lyssnar. Eftersom det börjar nu.
Mm, precis.
Men vi spelar ju in lite
har
i förtid.
Har vi några önskenamn?
Jag har ju gissat att typ Farah skulle göra det.
Mm.
Jag
inte helt orimlig gissning.
Vet nog att hon inte kommer göra det. På olika, av olika anledningar.
Ja, olika. Ja, men precis.
Men jag lyssnade, nu är det här då förinspelat, så dagen vi spelade in så lyssnade jag på en podd med Josefin Johansson.
Aha.
Där hon bara nämnde att så här, jag jobbar med Eurovision på något sätt, sa hon.
Mm.
Och jag har inte hunnit liksom reka med mina kontakter vad hon gör för Eurovision.
Nej.
Så just nu är det mitt bet.
Just det.
Aha, okay.
Att hon skulle vara kommentator.
Ja, roligt. Ja. Men det, sen är det ju många som jobbar med det på olika sätt. Det är ju events i stan som leds av folk. Det är events på Euroclub, Eurofan Café.
Ja.
Det är presskonferenser som har programledare. Det är massa folk liksom som jobbar med det. Och vi har ju också, eller jag har ju också en hel del vänner och bekanta som jobbar rent tekniskt med det. Jag har varit nere i flera veckor nu och byggt scen och grejer. Och någon en kompis som jag såg nu som ska filma. Och alltså, det är ju mycket, kommer vara mycket folk man känner igen, tänker jag, när man väl kommer ner till Malmö.
Precis.
För snart åker vi till Malmö.
Ja.
Men jag tycker vi drar igång. I mina anteckningar här så vi ska prata om Spanieln.
Spanieln? Den var ny. Men jag tror jag förstår vad du menar. Jag tror mer om Spanien. Yes, vi drar igång med Spanien. Och Spanien...
ja, nej men, titta.
Det här blir en lång kväll, hörni. Spanien är ett land där man dansar tango. Och de är även ett Big Five-land i Eurovision.
Just.
Så de är direkt kvalificerade till final. Men vi kommer ju ändå få se dem live. För de som är live så kommer man få se dem. Men de kommer ju även vara i sändning. Jag tror att det är i andra semifinalen, om jag inte minns helt fel, får man se deras nummer i helhet. Det är en nyhet från i år. För tidigare har man bara fått se liksom en snabb repris av de här Big Five-länderna. Men det är lite nytt i år. Så det känns bra, tycker jag.
Mm.
Så att man får en god känsla inför finalen. Och det här Big Five-konceptet, det har ju funnits sedan 2000 när man införde liksom regelrätta semifinaler. Och ända sedan då så bestämde sig Spanien för att vara ett sånt här Big Five-land så att de slipper vara i de här semifinalerna.
Men var det så att man fick bestämma vi vill punga in lite extra så att vi får direkt kvalificeras?
Ungefär så, tänker jag. Alltså, ja.
Källa Johannes tänker.
Exakt. Men och sen när jag tittade liksom i Wikipedia-listan över liksom Spaniens deltagande i Eurovision, så det är ju inte alltid det har... nej men, alltså, från 2000 så införde man då regelrätta semifinaler. Men det har det här semifinalkonceptet har prövats tidigare också. Så Spanien har faktiskt varit med i en semifinal. Och det är kanske den hemska upplevelsen som de känner att det här vill vi inte vara med om någon mer. Så att de känner att vi betalar för att få vara i final direkt. Spanien har dessutom vunnit hela Eurovision vid två tillfällen. Men det här var på 60-talet och då var det två år i rad. 1968 och 1969. Och nu är ju de spanska fansen sugna på att få vinna. Och man gjorde ju ett riktigt bra försök 2022 med Chanel och låten Slow Mo, som vi minns.
Just
det. Och de kom på en tredje plats i Turin i Italien.
De slog Sverige.
Ja. Alltså, och alltså vi var ju på plats.
Unnar vi dem?
Ja, det gör vi.
Verkligen.
Och vi var ju på plats i Turin under finalen. Och alltså fick just kramar av spanjorerna när Sverige ger dem 12 poäng.
Ja, det var så fint.
Ja,
det var det faktiskt.
Och vi får se om de aspirerar, heter det så, på finalplats har de ju, men på pallplats med årets bidrag. För i år så skickar de en duo som kallar sig för Nebulosa. Nebulosa.
Nebulosa på svenska då?
Ja, Nebulosa. Ja. Det är olika.
Men vad ska jag säga på svenska när de är spanjorer?
Ja, det är en bra fråga. Men Johannes, kan du uttala det på spanska istället då?
Nej, nej, jag kan Nebulosa. Inte spanska.
Nebulosa.
Det låter jättebra. Det här är alltså en spansk elektropop-duo och består av Maria och Mary Bass. Mary är hennes så här artistnamn eller vad man ska kalla det. Och hon är enligt uppgift årets äldsta deltagare i Eurovision med sina 56 år. Gammal är hon.
En mogen kvinna helt enkelt.
Jajamän. Och hennes make är den andra delen av den här duon. Och han heter Mark Dasousa.
Hur gammal är han?
Han är 50 år. Så...
Och hon var 57?
56 är hon, ja.
Modernt.
Ja, men
det tycker jag, jag gillar när heterosexuella par är en äldre kvinna. Och en yngre man.
Är en äldre kvinna.
Ja, just det. Det paret består av den äldre kvinnan.
Men hon kanske är en sån där äldre kvinna som ser så ung ut, precis som jag.
Just det, ja, så kan det vara.
Det här, den här duon, eller paret, de har ju alltså då varit gifta i 20 år. Och har två barn tillsammans. Mm. Det är det som jag har letat fram. Hon startade med musik också, har jag lärt mig. För inte så himla länge sedan. Alltså när han var typ i 50-årsåldern. Så, alltså hon har inte hållit på med musik så länge. Och det kan nog höras när man lyssnar på hennes sång. För hon är inte världens mest skolade sångerska och sådär. Men låten har blivit en hit. Och spanjorerna sjunger ju med som de alltid gör. Så jag tycker vi ska lyssna på den här låten och se... Vad är det de skickar egentligen?
Men vad jag blev förvånad. Jag trodde nog att det var ett här anrik elektroduo som har funnits jättelänge och kört på. Men de är så nya. Så.
Ja, faktiskt. Mm. Precis. Men det här var inte den videon som jag såg tidigare idag. För jag såg den live-uppträdandet från,
just det, från Benidorm
fest. Mm. Och då lät det inte lika bra.
Nej.
Men spanjorerna älskade desto mer.
Ja.
Men det är ju också kul att de sjunger med.
Absolut.
Och vrålar ut Zorra
Verkligen. Och när vi är så engagerade.
Ja.
Och det är ju, vi säger väl det varje år, men spanjorerna är ju så engagerade i det här och så passionerade i sitt fanskap.
Ja.
Så det är ju väldigt, väldigt roligt. Mm.
Ja. Jag gillar det här. Att det har ju varit lite kontroverser, har jag förstått det som, i Spanien.
Mm.
För Zorra då betyder ju slampa på spanska.
Just
vilket
det.
Var väldigt kul när vi var på den här Melfest Weekend Pre-Party, så var det en som var med och tävlade i Benidorm som inte vann.
Mm.
Men han var där och körde, och sen så i någon intervju där på scen så var han så här: jag älskar Nebulosa, jag hejar på dem. Och sen ropar han bara: viva la Zorra! Länge lever slampan. Men, och låten handlar väl om så här: ni har kallat mig en slampa, och att jag då inte liksom får vaga den kvinna jag är, och att reclaima det ordet. Exakt. På något sätt.
Mm.
Och det har liksom blivit lite kontroverser, generationsbråk eller så här. Man brukar ju prata om så här första och andra och tredje vågens feminism och sådär. Så det som jag fattade var det typ att den som är anställd på tv-kanalen som typ är ansvarig för jämställdhetsarbete, den tyckte inte att det här var en låt som Spanien kunde skicka, och tyckte att den var jätteproblematisk. Medan Nebulosas, hennes våg, tycker att det här är ett reclaimande. Och att det är så här, att det kan bli lite sådana fighter i det här på något sätt. Men jag tycker den är kul, och så här, även om inte hon sjunger klockrent, så är det härligt, och hon kommer röra sig lite stelt på scen, men hon kommer ha sexiga dansare med sig, och ja, jag tror att det kommer bli lite kul.
Ja, det kommer bli fest när den här låten körs.
Ja,
absolut.
Absolut. Ja, men det kommer det vara. Och det, men det är intressant det här med vad som är feminism och inte, att det pendlar ju så mycket upp och ner vad som är. Nu ska man få göra det här, och nu ska vi göra det här för att vi kan. Ja, intressant. Vi går vidare till Storbritannien. Det är ju intressant när man kollar liksom Storbritanniens historik i den här tävlingen. De har varit med länge, mina vänner. 57 liksom. Och 50, 60, 70, början på 80-talet. Jag kan inte räkna alla silvermedaljer.
Mm. Mm.
De har 4 guldmedaljer, de har brons. Sen kommer det ett gäng med silverplaceringar igen slutet på 80, början på 90-talet. De har en 5:e vinst 97, kom på andra plats 98. Sen kom de på 3:e plats 02. Sen kom de på sista plats 03. Sista plats 08, sista plats 10. Sista plats 19 och sista plats 21. Det är som natt och dag om man jämför liksom de 40 första åren i tävlingen jämfört med de 20 sista åren i tävlingen.
Mm.
Men sen så claimade de en andra plats 2022 med Sam Ryder och Spaceman.
Just.
Och det var ju på något sätt en lite liksom seger, måste man ju säga.
En liten comeback story.
Typ. Comeback story, och det känns som att många britter kunde liksom räta på ryggen lite igen och vara stolta över att nu är vi tillbaka i tävlingen och vi gör det här på riktigt. Så. Sen så förra året så kom de ju näst sist. Men i år så när de presenterade sin artist så blev det ju en liten snackis ändå. Olly Alexander presenterade hon som artist. Då går jag in och läser om Olly Alexander. Han heter Oliver Alexander Thornton. Mer känd som Olly Alexander. Född 15 juli 1990. Han är en brittisk skådespelare, musiker, sångare, låtskrivare och hbtq-förespråkare. Debuterade som skådespelare 2008 och har haft olika roller i långfilmer. Och så några exempel på långfilmer han har varit med i. Och så står det här. Han är sedan 2010 även känd som sångare och frontman i Years and Years. Och där började ändå även Frida här känna att det där kände jag väl ändå igen lite grann. Klickar mig vidare till Years and Years. Det är den brittiska artisten Ollie Alexanders soloprojekt, står det helt plötsligt då. Nyss stod det att han var en grupp och frontman i en grupp. Men här står det att han är ett soloprojekt, så det är lite oklart tycker jag. Men det står att det bildades som en brittisk elektronisk trio i London. Gruppen bestod då av frontmannen och keyboardisten Ollie Alexander, basisten Mikey Goldsworthy och syntspelaren Emre Türkmen. Så de var tre stycken, han har varit frontman och nu känns det som att han kanske då ska slå sig loss och göra artistkarriär solo som Olle Alexander, för han är ju inte med som Years and Years.
Nej, för jag tror också att de där två andra droppade av och att han fortsatte med Years and Years själv och sen bara, varför ska jag heta Years and Years själv? Så om man går in på hans Spotify så heter han Ollie Alexander inom parentes Years and Years.
Ja, men precis.
Så jag tror att hans...
För när man också då kollar på medlemmar här på Wikipedia så står det ju tidigare medlemmar, så är det en hel rad nuvarande ordinarie medlemmar, då är det Ollie Alexander.
Okay.
Så han är liksom kvar, han gör sin grej och nu är han då med i Eurovision, representerar Storbritannien med låten Dizzy. Och det här måste väl ändå vara ett sätt, tänker jag, för Storbritannien att försöka, nu ska vi ändå skicka någon av våra stora erkända artister. Det har de ju försökt med tidigare.
Skickar de inte Bonnie Tyler?
Precis, Bonnie Tyler, vi har Engelbert Humperdinck.
Andrew Lloyd Webber har de skickat också i tillfället.
De har ju försökt. Men det kanske är nu. Blue? Nu jag går tillbaka på listan. De försökte ju här ändå.
Ja, men
det var ju tre år. Blue 2011, Engelbert Humperdinck 2012, Bonnie Tyler 2013. Men det hjälpte ju inte riktigt liksom.
Nej, men jag tänker att det är ju också spännande att vara England som har en otrolig artistskatt.
Ja.
Och ja, sjunger på ett språk som majoriteten kan. Alltså de har ju en musikexport utöver det vanliga. Om man jämför med typ Slovenien.
Ja, visst.
Men man kan ju inte få alla sina artister att vilja representera Eurovision. Och då är det kul att Ollie Alexander är så här, jag vill vara med i det här sammanhanget.
Verkligen. Vi tar och lyssnar på Ollie Alexander med låten Dizzy.
Okej, hörni. Håll i er nu.
Ja.
Alltså, ni vet, vi tre pratar ju om Eurovision inte bara när vi spelar in podden.
Nej.
Så vissa kommentarer håller jag för mig själva bara för podden. Så håll i er nu. Det här är årets enda slager. Och då kan ni säga, bara, aha, är det det? Hur var det refrängen gick? Var det så här? Det var du och jag mot världen. Det var du och jag mot världen. Det är den. Alltså det är, visst är det helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Jag har aldrig tänkt på det. Vad
det är fantastiskt
sjukt.
Alltså.
Det är därför jag gillar den.
Ja.
Otroligt.
Men jag tycker att det här är så bra så att jag liksom jag gillar den här. Jag gillar jag gillar liksom hela drivet i låten. Jag gillar hur de har gjort den här videon. Det tycker jag är snygg. Jag hoppas att de lyckas göra något motsvarande snyggt på scen.
Ja.
Det kommer vara en utmaning.
Men han har ju också uppträtt mycket live. Ja, jag tänker att de har haft stora konserter och liknande.
Ja, jag tänker det.
Och jag tänker att om det är något land som lyckas bygga en karusell med något snygg scenografi som ska vara på scenen så är det väl Storbritannien.
Jag kommer ihåg den stora uppblåsbara trumpeten de hade.
Just det, jag tar tillbaka allt jag precis sa.
Nej. Men den här som Sam Ryder hade var ju snygg.
Ja,
helt okej var den väl. Okay. Jag hoppas att de typ bara tar en av de här karusellerna och använder.
Yeah.
Nej, jag gillar också den här jättemycket. det är ju ofta typ om man ser, om man har en artist man gillar och ser typ, oj, Olli Alexander ska vara med, vad fett.
Mm.
Så i det här fallet så såg jag vem hans låtskrivare är.
Okay.
Och det är en som heter Daniel Harl. Och jag blev helt starstruck.
Oj, wow!
Och jag blev helt galen. Det här är en brittisk låtskrivare och producent som gör jättemycket hyperpop. Mm. Min goa, goa genre. Och jag tänkte, äntligen får vi hyperpop till Eurovision. Så första gången jag hörde den här låten så var jag så fruktansvärt besviken. Mm. Att det inte var det jag trodde. Och liksom allt det jag har hört från den här producenten som jag älskar. Och så bara, nej, det låter inte så.
Mm.
Jag blev så besviken. Men nu när jag har lyssnat på den några gånger så uppskattar jag den för den, vad den är.
Yeah.
Och inte vad jag tänkte att den skulle vara.
Mm.
Just det.
Men jag är ändå glad att en av de här producenterna och låtskrivarna som jag lyssnar på och älskar finns med i det här sammanhanget. Att det inte bara är gamla vanliga.
Men är det här en låt som behöver lite lyssningar för att den ska växa på en? Eller, alltså, på ett sätt tycker jag att det är en ganska direkt låt.
Mm.
Sådär att man gillar den direkt. Men för mig så har den liksom växt så att jag har liksom fått lyssna på den några gånger för att den ska växa på mig. Jag vet inte om... Ja.
Nej, det är svårt att säga faktiskt.
Ja.
Men den är ju en ganska direkt poplåt, så är det ju.
Ja, det är ju en schlager då.
Just det är väl det där.
Mer kan man begära.
Det är väl det som är definitionen av schlager.
Och du, Jakob, borde ju slänga ihop ett sån här... YouTube-klipp när du bara lägger ihop de låtarna ovanpå varann.
Det ska jag göra.
Ja,
det kan jag göra. Ska vi släppa det på Instagram eller något?
Kul. Kul. Men låt, jag har inte så mycket lyssnat på Years and Years. Jag tänker de som är fans av Years and Years, kommer de känna igen sig? Kommer man vara glad?
Nu var det länge sedan jag lyssnade på Years and Years, men ja, jag tror man kommer känna igen. Man kommer nog så här, om man har fortsatt lyssna på vad Olli Alexander har gjort själv utanför namnet Years and Years, då tror jag att man känner sig nöjd. Alltså det just känns det. Som en naturlig utveckling i vem han är och vad han gör.
Mm.
Liksom.
Och sen så hoppas jag att han är lika duktig på att sjunga live, för han har en otrolig röst och falsett. Absolut.
Jag tror att han sjunger exakt likadant live. Och han är ju en sån artist då som, jag tror vi sa det, han kommer ha extrem scennärvaro.
Mm.
Och kännas så naturlig. Jag minns ni hon May Miller för Storbritannien för ett par år sedan? Eller var det förra året?
Förra året.
Hon hade ju inte så mycket scenavaro. Hon var ju nervös bara att stå på en scen.
Mm.
Det kom inte han utstråla för fem öre.
Stark låt ändå. Instead I wrote a song about how you did me wrong.
Just det.
Den var... Alltså, jag måste lyssna på lite gamla Eurovision-låt här.
Ja.
Ja, men vi går vidare.
Ja.
Och vän av ordning, om man kan sitt alfabet, så är det ju nu vi kommer till
Sverige.
Och vi tänkte så här, att ni lyssnare har ju ganska bra koll på Sverige redan. Och det hade känts jättekonstigt att vi skulle sitta här och liksom gräva massa information som vi ingen visste om Sverige. Så vi kommer faktiskt inte köra igenom Sverige nu. Men vi vill uppmuntra alla era lyssnare till att följa SVT sociala medier. Vi har ju en god, god vän till podden, va? Som tidigare var en av oss. Men som vi nu har lånat ut. Usch, det låter så dramatiskt. Men vår vän Peppe jobbar ju med att dokumentera Marcus och Martinus för SVTs kanaler under Eurovision.
Precis.
Så in och lyssna och titta där och följ dem.
Mm, mm.
Och det kommer ju komma något speciellt, Jakob.
Ja, men det Peppe följer liksom dem lite behind the scenes. Att se resan från Mello och till Eurovision.
Med från pojkar till män.
Ja, vet du vad? Det kanske är exakt det som händer de här månaderna. Nej, men följer med i så här, ja, men hur, nu måste vi tänka om numret. Nu måste vi fortsätta repa. Nu ska vi åka på massa pressgrejer. Så mycket intressant.
Just
Så det kommer komma upp, eller om det redan har kommit upp.
Ja, det vet ju inte vi, eftersom vi ligger nu i, visst, vi är ju i dåtiden.
Exakt,
just det, då.
Eller vi pratar om framtiden.
Nej. Men håll koll på SVT Play och SVTs YouTube-kanaler, Instagram-kanal och Melodifestivalens sådana.
Jag tänker, följ Melodifestivalen på Instagram, så
då får man
all information ni behöver.
Exakt. Ja, men det kan vi väl bara säga. Heja Marcus och Martinus.
Heja, heja.
Det är ju de vi har skickat. Men då går vi bara
vidare. Jag tänkte säga heja, heja på norska. Men så kan vi inte
heja, heja.
Heja, heja. Hej, hej.
Säkert så.
Kämpegrejt.
Kämpegrejt. Nu kommer vi, går vi bara vidare till nästa land då.
Och, absolut.
Ja, och då har vi kommit till Tjeckien.
Vilken tur att det var du som fick Tjeckien.
Är det en slump att det är jag som får prata om det? Eller är det den som har liksom fördelat länderna mellan och som har räknat ut det här? Och då skrattar de här bredvid mig eftersom de vet att det är jag som har delat ut länderna. Och för er som inte vet, vilket jag tror att de flesta av våra lyssnare vet, så har jag bott i Tjeckien och bott i Prag
ett år. Det tror jag inte att de flesta, eller några kanske vet, men...
Det är, ändå, det är ju ändå faktiskt ganska många år sedan nu.
Det är ganska många år sedan du bodde i Tjeckien.
2018-2019.
Och jag hoppas att vi har fått några nya lyssnare.
Ja, men då säger du nu, jag har bott i Tjeckien.
Vi får inte exkludera dem. Vi får inte bli för interna.
Nej. Men det var faktiskt lite, nej, men det var faktiskt lite därför jag skrev in att, så här, att alla kanske inte vet det.
Och så blir det så här, alla nya lyssnare.
Exakt, alla som har kommit efter min Tjeckien-vistelse.
Här finns alltid rum för fler.
Verkligen. Men i Tjeckien då, man kan inte, om det är någonting som Tjeckien bryr sig om, så är det inte Eurovision.
Jaha, okej.
Nej, nej, nej. Förra året så var det 180 000 personer i Tjeckien som kollade på finalen i Eurovision. Det är 16 promille av befolkningen.
Oj!
Alltså 1,6%. Det är väl...
Vad har Melodifestivalen
för tittarsiffror? Vet du vad? Det kan jag säga här. Inte just Melodifestivalen, men det var ju 22% av svenska befolkningen som kollade på Eurovision-finalen.
Ett antal miljoner. Liksom.
Exakt. Så då kan man ju fundera, vad beror det här svala, svala intresset på? Det kan vara så att det inte har gått så bra för dem i Eurovision-sammanhang. De har bara tagit sig till final 5 gånger av de 11 gångerna de har försökt. Så det är 45% ungefär. Det finns länder som har det sämre. San Marino till exempel. Som har gått till final, jag tror att det är 3 gånger.
Ja.
Men och deras bästa placering är en sjätte plats.
Men Tjeckien har alltså inte varit med så länge.
Nej, Tjeckien, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år. Det tog jag bort här. Det är typ 2008-2009 tror jag. Okay. Och det är ganska intressant för att innan dem, Tjeckoslovakien blev ju fritt där 91 eller 92 eller vad det var. Och sen så delades Tjeckoslovakien upp i Tjeckien och Slovakien. Och det är ganska kul att Slovakien har varit med i Eurovision där tidigt 00-tal. Och sen då typ 2008 så sa de, nej, nu är inte vi med längre.
Nej.
Då hoppar Tjeckien in.
Jaha, är det en sån grej?
Men det är också kul för att vi pratar ju alltid om så här, åh, man vill ha sina grannröster.
Ja.
Och de här då som har suttit ihop, de har typ aldrig tävlat.
Men är de vänner idag?
De är jättegoda vänner.
Ja, vad trevligt.
De pratar ju... Om man tycker att svenska och norska är lika språk, det har man ingenting på tjeckiska och slovakiska.
Aha, okay.
Det är mer som...
det behöver inte betyda att man är vän för det.
Nej, nej, men man är vän. Sen så har man... Nu blir det nördigt.
Men jag tänker alla Balkanländer, de är ju inte helt vänner med
nej,
varandra.
Exakt. Men här har det har ju varit fredligt. Alltså de har varit i land jättelänge.
Det är
inte
bra att ni utbildar mig i den här podden.
Nej, men det är faktiskt intressant för att Tjeckien, nu är Tjeckien väldigt ateistiskt. Slovakien är jättekatolskt. Och när Tjeckoslovakien regerades under Österrike-Ungern så var liksom den tjeckiska delen, den styrdes under österrikiska delen och Slovakien under den ungerska delen.
Aha.
Så de har ändå haft lite olika kulturella influenser och ändå varit brödrar folk.
Okay.
Det här står inte i mitt manus. Men i alla fall, även om de då... verkar ha det här svala intresset, så har de ändå haft nationella uttagningar på lite olika sätt. 9 av 12 gånger så har de haft uttagningar. I början så var det mest så här är låtarna. rösta genom att skicka ett sms typ. Alltså ingen tv-sändning. Utan mer så här en lista på internet. Rösta.
Mm.
Men de senaste 2 åren har de haft en sändning. Mm. Den har förvisso gått på YouTube och har inte riktigt varit den bästa kvaliteten.
Nej.
Jag sa till Peppe häromdagen att Mellos förfest är ju mycket bättre kvalitet än Tjeckiens nationella uttagning.
Ja.
Och det, den har också varit på engelska.
Jaha.
Alltså programledaren har pratat på engelska. Nu i år så var, vad heter han, Caesar Samson, som tävlade för Österrike, var där och intervjuade alla artister, då just på engelska.
Jaha.
Mm. Så man märker ju att den riktar sig ju inte mot den tjeckiska publiken själva.
Nej, precis.
Och något annat som bidrar till det här, att det känns som att det här är inte för tjeckerna, det är att röstfördelningen de här 2 senaste åren har varit att 30% av röstpoängen delas ut från tjeckiska folket.
Mm.
Och 70% från internationella röstare.
Jaha.
Så de har ingen jury, men de har att 70% är internationella röster.
Röstade du?
I år gjorde jag inte det.
Nej.
Jag hade faktiskt ingen favorit i år. Men förra året när Vesna med My Sister's Crown var med, då röstade jag.
Mm.
Och det kan jag säga, det gjorde väldigt många. De vann storslaget, både tjeckiska rösterna och internationella.
Okay.
Och i år så vann artisten Aiko. Och det har inte heller varit helt kontroversfritt. För hon,
som så sällan.
Hon vann ju då den internationella röstdelen storslaget. Men hon kom på 5:e plats av 7 möjliga från de tjeckiska rösterna.
Aha.
Och då ska det tilläggas att hon som vann tjeckiska rösterna, hon kom ju 2:a på internationella, men vann inte på grund av den här procentdelen. Och det som också har blivit lite kontroversiellt då är så här, aha, det är internationella som röstar, men vilka är då det?
Mm.
Och Aiko har, hon är rysk född och är född i Moskva, och man kan säga att Tjeckien har inte jättevarma känslor för Ryssland.
Nej.
Så det har varit väldigt mycket snack om att det är ryssar runt om i världen som har röstat fram henne för att representera. Och det är inte då.
Okay.
Det är så kul, tycker tjeckerna, men då är det väl bara att ändra sitt nationella uttagningssystem.
Ja, men jag orkar inte heller alla spekulationer.
Ja, exakt. Men det är någonting som jag känner att om Tjeckien ska fortsätta att, eller sluta vara mediokra i den här tävlingen, eller mediokra, det var taskigt sagt. Men så här, det vore kul om Tjeckien satsar på att de själva ska välja låt. Mm. Att det här ska bli att gå upp från den där 16 promille, kanske nu upp till 2 goa procent i alla fall, av tittarna. Då kanske man ska börja faktiskt engagera det tjeckiska folket, för de är inte engagerade.
Nej.
Överhuvudtaget. Det, jag kan säga, när jag bodde i Tjeckien, så var det bandet Lake Malawi som representerade Tjeckien.
De var roliga.
Och då kan jag säga att då var det väldigt mycket engagemang i Tjeckien.
Jaha.
För att Lake Malawi var visst ett ganska känt indieband.
Mm.
Och jag pluggade på en konstskola då. Och det var mycket snack om, oh my god, what are they doing?
Mm.
Ska de bli sellout? De kommer ju skämma bort sig genom att vara med i Eurovision.
Just det.
Men det gjorde de inte. Det är ändå helt okej bra för dem där.
Verkligen.
Men nu så ska vi lyssna på Aiko med Pedestal.
Vilken kanonlåt.
Ja, men
jag gillar den här.
Det är så roligt, för att jag lyssnar ju verkligen inte på sån här musik.
Nej.
Mm.
Men den här har ju gått så, har ju fastnat hos mig.
Mm.
Den här refrängen. Alltså, där vill jag bara ställa mig upp och hoppa och skrika typ.
Ja.
Men är det liksom hur refrängen, den graden låter?
Ja.
Eller? Okay, ja.
Och så ska man slå med näv.
Just
alltså,
ja.
Jag gillar när det är så här tydliga rytmer och ljud. Mm. Liksom, det blir
men jag har inte reflekterat så mycket över texten förrän nu. Och det är ju verkligen en anthem till en själv. Alltså,
absolut.
Keep loving me more. Alltså, jag, det budskapet kände jag att jag ska ta till mig det här året.
Ja!
Alltså, så det här, det var det som liksom slog an i mig lite den här låten i nu. Att bara så här,
ja, men det är, jag tycker också att det är jättefint att så här, det är liksom inte andra människor som definierar liksom en kärlek till sig själv eller liksom jag kan ändå vara värdefull även om du inte älskar mig längre.
Verkligen, jätteviktigt.
Men jag tror att vi har pratat om det här någon gång tidigare, men så här, när man börjar känna sig gammal, när den där musikstilen som man lyssnade på när man var tonåring, uh-huh, eller preteen, när den gör comeback.
Ja, uh-huh, för här, jag fick ju ändå lite såna här, jag åkte runt på en del
lite...
Ja.
Ja, lite senare skulle jag säga. Jag är Paramore.
Ah, lite... Jag har inte så mycket
men jag tänker mycket. Jag är ju några yngre än du också.
Det är du sannoliken. Men jag tänker också att jag fick lite flashbackar från när man åkte runt på så här små lokala festivaler i Smålands frikyrkolandskap i början på 00-talet.
Ja, ja, men det är något sånt poppunkigt och lite emo som var ganska stort i frikyrkan.
Ja.
Verkligen. Och just Paramore är väl också att det är en kvinnlig sångerska, ja, och att det också finns någonting. Men att det är emo-punk fast väldigt peppigt,
ja,
vilket också är trevligt. Mm. Faktiskt.
Verkligen.
Nej, men jag håller med att jag tycker att den är trevlig och bra.
Mm.
Hoppas att den kommer sticka ut på scen. Jag hoppas ju typ inte att hon kommer ha ett band.
Nej, precis.
För hon känns inte som ett bandtjej. Alltså,
nej.
I så fall måste bandet stå långt, långt bak och något annat hända också. Det får inte bli så här, nu är jag här med mitt band. Och...
Nej, precis.
Nej, det här var coolare att göra ett nummer av det. Ja. Liksom. Hon måste ju jobba med pedestaler på något sätt. Alltså. Mm.
Ja, man kan, ja, precis. Exakt. Ja, men vad kul. Bra, bra försök ändå. Försök som att det kommer inte gå dåligt, men hej, jag checkar, känner jag.
Ja, men alltså faktiskt så känner jag mig inte så här, oh, den här är så bra, den kommer gå till final. Jag är inte helt säker på det. Jag hoppas nog det.
Nej, i år är det ju väldigt många bra, så att det är ju tuff konkurrens, absolut. Ja, men den där steg lite på min lista här. Nu känner jag mig lite blev lite rubbad av vad jag ska.
Oj, det blir lite, ja, det är din tur nu, Johannes.
Det är min tur nu. Nu får jag samla mig och vi ska till ett av mina historiska favoritländer, Tyskland. Och Tyskland är ju också, har jag bara fått Big Five-länder under den här poddserien.
Du hade ju Storbritannien också.
Jag hade Storbritannien också.
Jag hade Storbritannien.
Men annars har du har pratat om Italien också.
Jag har tagit alla Big Five-länder. Och ni vet ju vad som händer när man är ett Big Five-land. Då kommer man direkt till final.
Just det.
Anyways. Årets artist från Tyskland, han heter Isaac Guderian. Han är 29 år gammal och den 7 maj, alltså på första semifinalen i Eurovision i år, då firar han sin 8:e bröllopsdag.
Hur gammal sa du att han var?
Han är 29.
Okay, ja.
Han var då 21,
ja,
när han gifte sig.
Ja,
det säger väl jättemycket om min bakgrund att det är något konstigt. Nej, jag tänkte mer att han var...
Jag pratade med mamma idag att hon bara, ja, så tyckte folk att jag var en ung mamma. Jag bara, men det var det ju. Nej, men jag var ju ändå 21. Så det var ju 80-tal, men ändå, ja. Jag bara, ja, men det är ändå relativt ja, ja, ja. Först vara med 21.
Faktiskt,
ja.
Och vet du vad hans fru heter?
Nej.
Loreen.
Jaha.
Det tyckte jag var kul. Och de har två barn ihop också, bara för att informera.
Mm.
Isak då, han har hållit på lite som gatumusikant sen han var 12. Typ 12. Men sen under pandemin då för några år sedan så började han komponera egen musik. Och han fick sitt genombrott i programmet Show Your Talent 2021. Och den här låten som han ställer upp med, den heter Always on the Run och den är skriven av honom själv tillsammans med Greg Taro, Kevin Lear och Leo Jupiter. Och i den här låten så har de varit tvungna att skriva om texten lite. De hade ett förbjudet ord i låten.
Var det svordom eller företagsnamn?
Det var ordet shit.
Nej.
Ja. Och det får man ju inte ha i tävlingen, så då har de fått skriva om.
Om man skulle skicka en låt på svenska där man sjunger ordet skit.
Ja. Precis, det här är en intressant diskussion. För att jag jag tror att när vi pratade om Spanien tidigare så har det varit diskussion om just Sara, som är vad då?
Slampa.
Slampa. Om det var okej eller inte.
Just det.
Och då landade man i att det ändå var okej med några välvalda argument.
Nej, men för jag bara tänker att ordet shit just på engelska ses som ett grovt fult ord, medans skit på svenska är en ganska mild... Nej.
Men du uttalar ju inte skit på svenska. Alltså,
nej, men jag menar att alltså, det är som att skulle jag översätta då ordet skit till engelska, så då har ju laddningen ändrats också. Bara för att jag översätter det.
Ja, men
så varför skulle jag då få sjunga skit när jag på engelska inte får säga det ordet?
Nej, men precis. Men då får du översätta det till ett annat mildare ord då. Ja, anyways. Ja. Men visst var det också så att Robin Bengtsson, när han tävlade för Sverige, var tvungen att skriva om texten.
Ja.
Av ungefär samma anledning.
Ja, han fick ju inte säga fucking beautiful.
Just det. Och det jag tyckte det blev bättre när han inte sa det.
Han sjöng freaking,
jag tycker alltid det är bättre. Det blev faktiskt bättre.
Ja, just där tyckte jag inte att det tillförde så mycket.
Nej, jag håller nog med att när det inte tillför någonting.
Nej,
som just där.
Mm. Tycker ni att svordomar tillför mycket i svenska språket?
Nej, jag svenska kan tycka det
ibland. Generellt tycker ni, men alltså i vissa så här låtar när det är någon liksom... Vi hade ju någon låt här tidigare som liksom uttryckte väldigt mycket desperation. Mm, lite så här, då tycker jag att en svordom kan ändå ge en krydda eller en laddning på något vis. Liksom. Men i överlag så tycker jag nog inte
att... Nej, för det är så jag också kan eller tänka att så här, i vissa desperationer kan säga så mycket. Men just där att så här, you're so... fucking beautiful. Då är det så här bara, nej, men du kan ju också bara säga you're so beautiful.
Ja.
Typ så.
Precis.
Yeah.
Freaking beautiful. Ja, men... Han slog ju verkligen igenom med freaking. Det har vi verkligen börjat använda efteråt.
Yep.
Exakt. Men jag tycker att vi ska lyssna på Tysklands bidrag.
Det tycker du?
Ja.
Då gör vi det. I can break out when I'm free, lost in my own identity. I'm on the run, 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 run. I'm always on the run, na na eh, run, na na eh, run, na na eh, run, na na eh. Det här är ju också en bra låt. Eller, Jakob? Tycker du inte att den var bra? Men det här är ju en sån klassisk låt som Johannes tycker är bra, men Jakob inte tycker är bra.
Ja, alltså det här är...
Nej, men så dåligt
är det
inte,
Jakob. Men tycker du att det är tråkigt, Jakob?
Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt.
Ja, och Johannes tycker det är kompetent.
Ja, exakt. You know me by now.
Men det är också spännande. För jag brukar ju tjata om att jag tycker åh, det är så kul med ljud och sådär. Och när det är lite oväntade ljud och så.
Ja.
I den här är det ju det. Det är ju någon elefant som tjuter i refrängen.
Vänta, du
menar alltså. Jag tänkte inte jag heller.
Nej, det är inte det. Det är någon bara lyssna på det. Ni kommer det här kanske är varför jag är så märklig. Jag alla konstiga. Ja, det är i alla fall ett sånt ljud. Varför i hela världen är det en elefant i den här låten? Den har ingenting med elefant att göra. Sen I slutet, då är det pistolskott och en liksom hylsa som faller till mark, hör man. Varför har han mördat någon? Eller handlar låten om...
Nej, men han sjunger någonting med run. Jag tänker att han springer ifrån någonting.
Från att bli skjuten? Och vad har det med att han börjar hela låten med att sjunga jag är ingenting mer än medel? Alltså så här, jag tycker att den här låten inte går ihop och det, den känns, för mig känns den för klyschig. Och det blir i kombination med kille som sjunger bra, tråkigt. Det är nog, om jag försöker koka ihop varför jag inte tilltalas av den här låten. Sen fattar jag att man gillar, alltså folk kan gilla den. För jag fattar att alla inte är som jag.
Nej, men och jag tror att jag förstår er båda två.
Och vad står du i det då? När du förstår oss båda?
Nej, men jag står mitt emellan er.
Och vad känner man då om den här låten?
Jag tycker den är lite skön, lite sväng, lite gung. Han är en skön röst. Det känns tryggt liksom. Men jag saknar ju det lilla extra för att det ska bli äkta kanske, och för att det ska bli lite mer liksom känsla. Men att det är ju trevligt att lyssna på. Jag tycker han är duktig på att sjunga. Men att det är lite platt kanske.
Men känner du att Tyskland, när jag hör den här låten, då är det min favoritland?
Nej, alltså,
eller vad står den här i konkurrensen med andra bra låtar som finns i år?
Det är ju exakt det. Det finns otroligt många låtar i år som fångar mitt hjärta på olika sätt. Så att även om det är en bra låt och den är kompetent och jag känner att det är skönt att lyssna på den och jag kommer höja volymen lite grann i bilen, så kommer den ha svårt i konkurrensen.
När du åker i bilen och så kommer låten, du säger nu vill jag höja, eller vill jag, nu höjer jag. Och direkt efter kommer det en som är ännu bättre.
Ja, just det.
Vad gör du då? Höjer du då? Eller sänker du alltid direkt när en låt är klar? Så sänker du och sen tänker du, åh, nu höjer jag.
Ja, jag är nog så gör jag nog faktiskt.
Så när han har sjungit klart, då sänker du.
Ja, det gör jag.
Och sen jag så bara, då när...
Oj,
när
kommer den till, då höjer vi igen.
Ja,
just det.
Så gör jag, absolut.
Kul.
Det borde ni uppleva någon gång.
Absolut, det ser jag fram emot. Men vi går vidare till Ukraina. Det är näst sista bidraget i år. Ukraine. Och Ukraina... nu kan man ju tycka att jag ska ha fram mina anteckningar när jag började prata, eller hur? De var med första året 2003. 2003 är det favoritår här i podden för flera av oss. Då var det Hasta la vista, baby. Och sen så är det ju bara hit på hit, banger på hit, på hit, banger, på hit liksom. Vi har ju Dancing Lasha Tumbai. Vi har Shady Lady. Vi har, men det är så många hits.
Alltså Wild Dancers.
Wild Dancers, wanna be love. Ja, men det, och Jamala ska jag inte ge mig på och sjunga.
Nej, låt henne göra det bäst själv.
Ja, det gör jag. Och de har ju tre vinster då, alltså sedan 2003. Det är ju otroligt starkt. Två silverplaceringar, en tredje placering. Den är också bra. Gravity, hörni.
Just det.
My Gravity!
Visst var det den när sångerskan blev inburen av Ukrainas längsta man? Typ?
Ja, en jätte. Han bär, det var i Malmö.
Han var,
2013.
Han var väl typ
2,30. Ja,
lång var han.
Ja, det var häftigt.
Men också så här, många pallplaceringar, men visst är det också att Ukraina alltid har tagit sig till final?
Ja, de år de har varit med har de alltid varit i final. De deltog inte 2015. 2019 så drog de sig ur, för då blev det en kontrovers mellan artist och tv-bolag. Tror jag, om jag har tolkat det rätt.
Ja.
Marov var det då som vann. Hon hade ju uppträtt i Ryssland och då tyckte, eller?
Nej, det var inte så då. Då var det att det var ett kontrakt som ukrainska tv-bolaget tvingade artisterna att skriva.
Ja.
Och det var ett helt sjukt kontrakt där man skrev av sig mycket rättigheter och man skulle vara en kulturell ambassadör för Ukraina och man fick inte framträda i Ryssland ett år efter att Eurovision-finalen har varit. Och även om Ukraina är ett stort land så har de flesta ukrainska artisterna också stora framgångar i Ryssland.
Yeah.
Så hon sa, jag kan inte skriva på det här. Den som, de som kom tvåa fick frågan, de sa, vi kommer inte heller skriva på det. Nej. Och trean gjorde samma.
Just det. Precis. Så det är ju två år de inte har varit med. Mm. Liksom. Men annars har de alltid varit i final. Det är ju otroligt. Och senaste åren har det ju gått väldigt bra. Go A kom i femma. Kalush Orchestra vann. Tvorchi förra året kom sexa. Det är ju ändå...
Det var ändå...
Det,
det, var, det trodde inte jag. Nej. När den låten släpptes.
Nej, men det måste ju ha varit lite utifrån världsläget.
Ja, lite kanske.
Jag tror ändå det. Men i år så skickar de en duo. Det är Aliona Aliona och Jerry Hale. Jag har inte jättebra koll på de här två damerna. Damerna kan jag inte säga. De är yngre än vad jag är. Ja. Aliona Olhevina Savranenko. Hon är 32 år gammal. Och så har vi då Jana Oleksandriva Chemiva. Som då kallas för Jerry Hale. Det är jättekonstigt. Det hänger ju inte ihop någonting. Hon är 28. Jag ska inte hålla på och prata massa blaj om dem.
Nej.
Utan vi tar och lyssnar.
Yes. Vad heter låten?
Låten, den heter Teresa och Maria. Nej, and Maria. Maria, jag vet inte.
Teresa och Maria.
Teresa och Maria. Det är ju, i förra avsnittet fick jag ju en annan sån här. Där man trodde att Veronica var det som sjöng. Nej, det var ju låt som hette Veronica. Just. Och nu är det samma sak här. Är det Aliona, Aliona och Jerry Hale? Eller är det Teresa och Maria?
Mm.
Ja, vi tar och lyssnar. Det låter ju lite som Jamala i början. Det har inte jag tänkt på innan. Nej. Nu när vi bara för att vi har pratat om henne precis innan.
Men det låter lite som olika ukrainska bidrag, ja, men genom åren.
Verkligen. Det är också spännande att du säger Jamala innan. För att Jerry Hale har varit med i Vidbir, som är Ukrainas melodifestivalen, flera gånger.
Uh-huh.
Det här tror jag är tredje gången. Och första gången hon var med så var hon med en låt som hette Vigen. Som var en lite så här, nästan lite skandinavisk pop, lite, om ni har hört danska mö. Nej. Någon gång, nej, men lite så här, lite Tove Lo-aktigt, den typen av pop.
Ja.
Som handlade om att vara vegan. Mm. Och så här, lite seriöst plojnummer.
Just
och det. Att gå från det till att nu jämföras med Jamala är ganska stort steg ändå.
Ja, verkligen.
Och som du säger, ja, sen är det en rap. Nu har Ukraina blivit Europas rappland nummer ett.
Mm.
Ja. Det är också en svinbra rap. Alltså det är så många ord på den där verkligen.
Men
versen.
jag vet inte om jag tycker att rappen hör dit. Jag tycker den andra delen låter mycket bättre.
Mm, jag fattar.
Jag är ju ingen rapptjej, va?
Nej. Jag tycker det funkar ihop. Jag fattar att det är lite spretigt, men jag tycker ändå det passar ihop, men det hade säkert funkat var för sig också, typ.
Ja. Och det här är ju, jag läste på lite här nu under tiden, att det är ju ett samarbete. De här två brukar ju inte göra saker tillsammans, har jag förstått som. Utan det här är ett samarbete mellan två stora artister.
Mm.
En rappare och en sångerska. Så, ja, men nu gör vi någonting tillsammans, liksom.
Undrar om de kommer komma så högt upp i placeringarna nu som de brukar. Ukraina.
Alltså, jag, det är ju som vi har sagt efter typ varje låt.
Ja.
Det är ett så bra år i år.
Mm.
Absolut att den här går till final. Men kommer den komma topp 10? Inte helt säker på det.
Nej.
Alltså, den skulle kunna få...
Tror inte det.
Alltså, Ja, på ett sätt för att det är Ukraina. Både på grund av världsläge, men också för att det är Ukraina.
Alltså, att folk gillar Ukraina.
Folk älskar Ukraina. Jag älskar Ukraina.
Ja. Och tänk hur många ukrainare det finns utspridda i Europa nu som kan rösta.
Ja, men också att det finns så många länder som relaterar till Ukraina på andra sätt också. Alltså, det är många slaviska länder. Det är liksom... Och så här, även om Sverige inte skulle skicka den här typen av duett med liksom någon cool rap och vacker sång, så tycker inte jag att den känns... Kanske bara jag, men det känns inte som att det här är superfrämmande och att gemene svensk skulle känna nej, det här är bara konstigt. Utan man kan bara, jag fattar lite. Sen vet jag inte om folk kommer rösta på det, men jag tror inte att det är något helt främmande konstigt.
Nej.
För de flesta, oavsett nationalitet. Liksom.
Nej, men precis. Och sen om man kollar oddsen, nu, hela våren har de ju legat typ topp 5 liksom. Mm. Och det kan ju ha hänt väldigt mycket Ukraina under repen och så nu. Ja. Det vet ju inte vi liksom. Men det här är ju mycket bättre låt än vad de hade förra året. Så ja, jag tycker att de borde komma bättre än förra året.
Ja. Men som sagt, det är ett mycket bättre år i år än förra året. Vilket också kommer påverka. Ja, men hörni, nu har vi kommit till det sista landet. Och vi har kommit till det enda Eurovision... vi har kommit till Eurovisions enda öland som saknar kust. Men va? Är inte det själva definitionen av en ö? Att det bara har kust? Att det liksom ligger i vattnet, tänker ni då? Kanske speciellt du, Johannes.
Absolut.
Men dumbom, säger jag då. Inte ö, utan ö som i Österrike.
Ja.
Tack. Detta oplanerade lilla skådespel. Det här landet, de valde att hoppa på Eurovision-tåget redan andra året det sändes. Det var liksom de så första året tänkte toppenproduktion, det här vill vi vara med i. Och sedan dess har de vunnit tävlingen två gånger. 1966 och 2014. Österrike är ju också ett tyskspråkigt land. Och i början skickade de bara låtar på tyska. Men sen nu senare tiden skickar de nästan alltid på engelska. När tror ni att det här skiftet skedde från tyska till engelska?
Oj.
Ni kan få gissa på ett spann på 5 år.
Oj, på 5 år. Jag tror att det är...
Det handlar inte om när det var man fick börja skicka låtar på engelska, eller?
Hint, hint. När var det då?
98. 99. Där de, alltså... 99.
Det är en väldigt bra, det är ett väldigt bra spann, va? Det är där mellan 95 och 00. Så det är ju då att då börjar vi sända på engelska.
Ja, men det var ju en regel som där man var tvungen att skicka på sitt modersmål.
Men det var ju också innan dess fick du skicka på engelska.
Ja, men det ändrades.
Jo, men Abbas Waterloo framfördes ju på engelska.
Ja,
då sen skickade ändå Österrike på tyska.
Ja, ja, men sen så någon gång på typ början på 80-talet sa man, nu måste det vara hemspråket igen.
Just det. Ja. Mm. Men sen efter det här, vid millennieskiftet, då...
För Sverige har ju bara skickat engelska sen man fick börja skicka engelska. Och det var ju 99 med Charlotte Perrelli.
Men det är ju väldigt tråkigt, faktiskt.
Faktiskt!
Sen så har jag skrivit upp lite stödord här i mitt manus.
Spännande.
För nu ska vi börja prata om årets artist som heter Kalén. Och hon kommer framföra låten We Will Rave. Och när jag skummar igenom Wikipedia-sidan, så här, läsa, så läste jag snabbt att hon producerade dansmusik och folkmusik. Och så var jag så här, och det här måste jag skriva upp i stödordslistan, och så skrev jag upp lite saker. Och så var jag så här, kan hon verkligen ha gjort folkmusik? Jag tror att ni båda här har hört låten. Mm. Sen tidigare, inte mycket folkmusiktoner i den låten.
Nej.
Så då var jag tvungen att läsa, inte bara en, utan typ 2-3 gånger till för att fatta. Och då var det att hon är barnbarn till en känd folk- och dansmusikskapare.
Där, ja.
Så det är hennes farmor eller mormor som är då en jättestor österrikisk folkmusiker, visst.
Aha.
Något annat om Carlén är att hon började med ballett när hon var 2 år gammal.
Oj, men hur gör man det?
Jättebra fråga. Och är det barnmisshandel?
Skulle kunna vara.
Nej, men...
Oj, nu ska jag inte dra ett skämt om Österrike.
Fortsätt, nej. Jacob. Ja. Nej, men du som jobbar med barn, Frida.
Ja.
När kan man veta barns egna vilja?
Nej, men det kan man veta supertidigt.
Och kan man då veta att det här barnet vill verkligen hålla på med ballett?
Nej, men man kan ju märka det. Vill den gå till balletten eller inte? Vill den dansa eller inte? Alltså, ja. Men jag tänker också att det finns många länder där man sätter barn både i liksom musikklasser och dansklasser och sånt ganska tidigt.
Ja.
Finns det någon som bara, jag började spela fiol när jag var 4. Man bara, när du var 4? Alltså,
ja, det känns inte så nice. Och speciellt ballett som är så otroligt... tärgande på kroppen. Sen kanske inte ballett för 2-åringar är...
Nej, jag tycker inte att ballett för 2-åringar är nog mest liksom.
Vet du vad? Vi får hoppas det.
Ja.
Hon vann sin första danstävling när hon var 7 år.
Kul för henne.
Alltså hon verkar vara ett underbarn när det gäller dans. Annat kul, det är svenska låtskrivare. Och en dansk. Men det här är folk som vi känner igen från Mello. Vi har då Anders Wrethov, Jimmy Joker Törnfeldt, Thomas Stengard och Kill J.
Ja.
Är det någon du känner?
Ja, han har varit med i Mello.
Han?
Eller hon, det vet jag inte. Hen har varit med i Mello.
Vet ni vad? Jag vet nu vem Kill J är. Det är Julia Agard.
Ja, det känns ju bekant. Har hon inte hetat? Alltså, Kill J, Julia Kill J Agard.
Ah, okay.
Så Julia Kill J Agard tror jag man de har skrivit sagt
det ibland. Okej, okay, för jag tänkte om det var, ni vet, man kan ju använda olika låtskrivarnamn beroende på hur nöjd man är med låten. Min kusin är låtskrivare och det här har verkligen använts om man vill stå
just
bakom
det.
Låten eller inte.
Just
och sådär. Men det här är ju låtskrivare vi känner igen.
Det gör vi.
Så kul för dem. Något annat med Carlén är att hon har jobbat med Eurovision tidigare. Bland annat så har hon varit stand-in. Det måste ha varit då när Eurovision hölls i Österrike förra gången, antar jag. Liksom stand-in på rep. Sen har hon varit med och varit nummerproducent och nummerkreatör både åt i Junior Eurovision men också i vuxna Eurovision.
Wow.
Bland annat förra året så producerade hon och nummerkreaterade Österrike, Armenien, Tyskland och Georgien.
Oj.
Så ändå ganska många länder där. Och nu hörni, är det dags att hålla i sig. För det är kanske största hon har gjort nu innan då hon själv ska stå på Eurovision-scenen. Det är att hon var nummerproducent och ansvarig för det kreativa för Spanien 2022. Alltså när Chanel körde slow-mo.
Wow.
Det är ju ett nummer som man sen glömmer. Alltså man sitter ju svettig efter det numret.
Där har hon sina föräldrar att tacka för att hon började med ballett när hon var 2.
Exakt, exakt. Och bara med det i huvudet att det här är en person som kan dansa, har bra låtskrivare, kan sjunga, har nummerproducerat ett av de starkaste dansbidragen.
Hon vet vad som går hem i Eurovision.
Ja.
Tänker jag också.
Verkligen. Det ska vi komma ihåg när vi nu lyssnar på We Will Rave med Carlén.
Tror ni?
E-Type could never.
Nej, men tror ni det har varit inskickat i Mello?
Alltså, om det var det, alltså big mistake.
Ja.
Tror ni att den skulle kunna tävla till Mello-listan?
Varför inte? Eller vadå?
Alltså,
jag tycker det känns så långt bara bort ifrån vad vi hör och ser där.
Ja, det är det jag nog menar. Att så här, varför inte ta in det här i Mello då? Alltså,
Men är det här, för den här videon är ju jättesexig. Är det här det sexigaste numret i Eurovision i år?
Det tror jag.
Nej, men vi har ju väl några andra.
Tänker du på Island?
men tänker jag på Malta kanske?
Malta kommer ju också vara dans. Alltså det finns ju mycket dans.
Det är ju någon video där jag tyckte det var lite för... Fast det var mer för sexualiserat kanske. Mm. Den här är ju mer sexy kanske.
Ja, men och det är ju det här, the fine line between sexualiserande, sensuell, alltså Slovenien som vi pratade om förra avsnittet kommer ju troligtvis ha ganska avklädda dansare.
Ja, men det är ju
men inte på det här sättet, utan det är mer sensuellt och det.
Ja,
det här är ju mer något ganska sexigt och ja. Men jag tycker det här är så bra, va? Jag tycker det är.
Jo, men jag tycker också att det är bra, men
nej, men det så här, det här vet absolut inte alla om lyssnare om, men jag har ju lite lätt börjat DJa. och DJa ganska mycket i högt BPM. Jag tog ut nu BPM:et på den här. Det var bara 140 BPM. Jag vill gärna upp på 160, vilket är riktigt snabbt. Men det finns något riktigt gött i det här Eurodisco-soundet som den här är. Och jag tänker att även om... alltså det här tänker jag är något som förenar Europa på något sätt. Kanske inte de yngsta, men vår generation och äldre har ju en relation till typ E-Type och den typen av när Eurodisco var som störst. Liksom.
Ja, jag kanske inte känner till E-Type tillräckligt mycket. För jag drar inte den kopplingen fullt ut. Men,
nej.
Men jag förstår.
Ni har alltså ingenting att säga om Österrike?
Nej, men jag tyckte det var bra. Jag tyckte det var sexigt. Det var det jag tog med mig.
Nej, men jag kan inte riktigt... Jag vet inte alltså. Nej, men jag vet inte, jag är så trött. Ja, jag har gjort sex avsnitt. Nej, men det är inte min favoritlåt. Så är det ju. Jag tycker att den känns lite daterad. Men det är ju alltid kul med en härlig danslåt. Och med det du har presenterat för oss blir det spännande att se hur det ser ut på scenen. Jag tänker att vi måste ju också räkna in slow mode. Det var ju Chanel. Det var inte Kelin som gjorde den. Liksom.
Sant.
Men
det kommer ju bli ett drag i arenan. Och det kommer ju dansas och på fester efteråt. Och liksom.
Ja, men jag tror nog att alltså så här, Chanel, det blev ju drag i arenan för att alla typ bara liksom så här tog in hennes sexighet och hur hon för sig. Den här på något sätt kommer ju få draget att det här är ju en låt som faktiskt alla fans kan dansa till.
Alltså, eller vadå?
Nej, men alltså det här är ju en danslåt som är Johannes,
du måste lära mig du stegen
kan, ja, du är ingen dansare kanske. Men alltså det är, jag tänker att den här är på ett sätt mycket mer lättillgänglig än Chanel och slowmo.
Ja, det kan jag förstå.
Att det liksom så här, det här är så mycket lättare att föra sig till, att röra sig till, för du, även om det är sexigt och nakna killar, så är det ändå bara du. Alltså du kan nästan dansa hur du vill.
Ja.
Bara du ravar. Och vi alla har en liten ravare inom oss. Det vet jag. Även du, Johannes.
Även jag.
Även om du inte tror det.
Jag ska ta fram
din inre
raver. Min inre ravare.
Ja. Men hörni, vi har gått igenom alla sex bidrag nu. Ja, för den här deltävlingen.
Ja,
deltävlingen. Det här avsnittet.
Ja, och vi har alltså pratat om 37 himla låtar.
Otroligt.
Men vilken av de här sex som vi börjar där då?
Du får göra en sån där recap som du alltid gör, tror jag.
Vi har Spanien.
<Just det.
laughs> Vi har Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Österrike.
Oh, det är så bra grejer.
Ja. Ja, min favorit är Tjeckien.
Kul!
Avsnitt. Ja, jag tycker de var bra.
Det är Pedestal.
Mm. Oh, budskapet där bara gick rätt in.
Otroligt, det gillar jag. Jag tycker det var fint att du behövde få höra det. men jag håller mig nog till Storbritannien.
Mm. Och jag säger ju Österrike då.
Mm. Kul! Jättekul att vi har tre olika.
Ja, det var det faktiskt.
Det är inte alla avsnitt.
Sen måste jag säga, tre olika. Nej. Men jag måste också säga att jag gillar ju verkligen de två som ni nämner också. Och även andra låtar i den här veckan. Det är så många bra låtar.
Jag gillar de ni nämnde också.
Men jag tänker så här till er lyssnare. Håll utkik på sociala medier, Instagram. Där kommer vi lägga upp våra total topp 5. Mm. Nu har vi sagt i varje avsnitt vilken favorit vi har haft. Men vilka är våra favoriter totalt?
Precis, det kan ju vara så att liksom, i ett avsnitt så har ens två favoriter varit med och så har man börjat välja på det. Det är ju inte så kul.
Precis. Ja, det var ju något avsnitt jag inte hade någon favorit typ i.
Exakt.
Och sen något avsnitt massor. Så att det är verkligen.
Mm.
Och berätta för oss vilka favoriter ni har. Under veckan som ligger framför nu då, Eurovision-veckan, så kan, är det också kul tänker jag att följa Fidos slager på Instagram. Det kommer dyka upp. Vi kommer gå på en del shower. Vi kommer kanske spela in lite vad vi tänker, vad vi tycker, lite stories. Bara lite så här kort, snabbt, kul material från Malmö. Vi kommer ju vara i Malmö hela veckan. Några av oss, eller på olika sätt.
Mm.
Jag åker ner, ni kommer ner, jag åker hem, ni stannar kvar, sen åker ni hem. Alltså. Mm.
Vi täcker upp så att säga.
Vi kommer täcka. Vi kommer, vad säger man? Man
bevakar.
Bevakar, ja. Vi kommer bevaka hela Eurovision-veckan.
Perfekt.
Yes. Så, och sen kanske det dyker upp något bonusavsnitt till podden. Who knows?
Ja.
Och det kommer
vi i alla fall. Vi måste väl spela in ett avsnitt. Vi måste väl spela in ett avsnitt när vi ligger på något hotellrum och är hesa och äter typ spettekaka.
Exakt.
Just det. Una dai.
Ja.
Van är mig, det ska vi göra. Okej, vi avslutar för nu och så hörs och ses vi.
På återhörande.
Ja, det är så fint.